välkomna till Hulta för att uppleva långfredagens budskap. För det är vår önskan idag att vi ska få uppleva tillsammans vad det innebar, det som hände på långfredagen. Och det blir ingen vanlig predikan idag, utan bibeltexter som vi kommer till att läsa, de ska få tala med hjälp av symbolik på olika sätt. Och vi får med tanken förflytta oss till Golgata, eller huvudskalleplatsen. Den platsen hade formen utav en dödskalle, och det var ingen trevlig plats. Där avrättade man brottslingar på ett brutalt sätt. Men den dagen när Jesus dog, då fick den platsen en ny betydelse. Den fick livsavgörande betydelse för dig och för mig och för alla människor i alla tider. Så vi får ha vår blick riktad emot korset och tänka oss in i att vi var med den dagen för länge sedan när Jesus dog. Och vi ska börja att sjunga sången nummer 511, På en avlägsen höjd. Vi tar en stund utav bön så här i början på gudstjänsten, och är det någon som har något böneämne eller något tacksägelseämne som du vill nämna, så tar vi med det redan nu. Det finns människor vi känner som lever i sorg, och vi tar med de familjer som är berörda. Jag var på begravning för en arbetskamrat igår, och man känner av det där sorgen som finns hos förtvivlade anhöriga. Och det känns naturligt också en sån här dag när, med långfredagens budskap, att tänka på dem som känner sorg och smärta. Herre, jag tackar dig för att vi får vara samlade här till gudstjänst idag på långfredagen, för att minnas allt vad du har gjort för oss. Och Herre, jag ber om att du ska, med din helige ande, så ska du göra det tydligt för oss vad det är som du har gjort för oss, vad du fick genomlida för vår skull, så att det också får mynna ut i en tacksamhet i våra hjärtan när vi går härifrån. Och Herre, så tackar jag dig för att vi också, när vi minns dig som lidande, också får tänka på de människor som på olika sätt upplever ett lidande. Vi vill lyfta de människor som lever i en sorg och saknad på ett starkt sätt just nu, Herre. Familjer som saknar en anhörig. Tack att du finns där, Herre. Och du omsluter dem på alla sidor. Du ger dem styrka och kraft, Herre. Och du ger dem hopp. Tack Jesus. Tack att du vill välsigna oss var och en, Herre, med det som vi bär i våra liv, Herre. Tack att du vill hjälpa oss. Tack att du vill lyfta det som är tungt också ifrån våra liv, Herre. Amen. Då så, sångarna. Thank you. Igår kväll så hade vi gett semanestund här och vi fick påminnas om hur Jesus firade påskmåltiden tillsammans med lärjungarna, det som senare blev nattvarden. Hur han gick till Getsemane för att be, hur han blev gripen och hur Petrus förnekade honom. Men hur var det? Fick Jesus en skön natts sömn sen för att ladda inför långfredagen, Per-Anders?
Det blir nog inte mycket till sömn den där kvällen och den där natten. Dels så hade ju Jesus sett på Petrus när han förnekade honom 3 gånger. Och sen hade man gått till rådet. Först gick man till Hanna som var svärfar åt överste prästen Kajafas det här året. Och man hade gett honom örfilar, man hade bundit honom, man hade slagit honom. Man roade sig med att binda hans ögon och säga till honom: visa nu att du är en profet, vem var det som slog dig? Och är du Messias, sa överste prästen. Ja, om jag säger det, säger Jesus, så tror ni inte det. Men här efter ska människosonen sitta på allsmäktig Gud faders högra sida. Du är alltså Guds son, ni själva säger att jag är det, svarade Jesus. Behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört honom säga det. Och överste prästen sa: det är bättre att en dör för hela folket. Och Judas ångrade också sig. Han trodde ju inte att det skulle bli så allvarligt som det blev med Jesus. Han kom tillbaka till överste prästen med de 30 silverpenningarna som man hade sålt Jesus för, som man får för en slav. Och så sa han: ta tillbaka de här. Nej, vi kan inte ta tillbaka dem. Då slängde han in dem i tempelhuset. Och så gick han därifrån och han sa innan så här att jag har förått oskyldigt blod, jag har syndat. Och så gick han iväg och hängde sig. Så det var ju väldigt tragiskt. Och det var nog många tankar som gick genom Jesu huvud den där natten. Och han hann inte tänka så länge eller så mycket, för det hände ju saker runt omkring. Och nu var han alltså på väg till Pilatus. Och då tog Pilatus då det Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud. Och klädde honom i en purpurröd mantel. Och så gick de fram till honom och sa: var hälsad judarnas konung. Och så slog de honom i ansiktet.
Pilatus gick ut igen och sa till dem: se, jag för honom ut till er för att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom. Jesus kom då utklädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sa till dem: se människan. När överste prästerna och de han tjänar fick se honom så skrek de: korsfäst! Korsfäst! Pilatus sa då till dem: ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade: vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. Och det var vid tredje timmen som de korsfäste Jesus.
Alltså klockan var 9 svensk tid.
Judarna börjar ju att räkna sina timmar klockan 6 på morgonen. Då är det liksom det första. Så klockan 9 på morgonen. De tog Jesus med sig och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen, eller på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom 2 andra, en på var sida och Jesus i mitten. Och det var kanske så att han inte bar hela korset, utan han bar liksom tvärbjälken. Och så fanns det en påle där man sen reste upp korset. Och då ska vi tänka oss att när Jesus bar den här tvärbjälken över sina axlar, så var han gisslad innan, så ryggen var sårad. Man spikade i händerna. Och jag har väl ofta tänkt mig att man såg spikhålen här inne i handflatan. Men man kunde inte spika där, för att då hade liksom inte armarna klarat av tyngden, utan man spikade i handleden här nere. Och sen hade man liksom mitt på här, där den här vita är, där fanns det en liten träkloss som ett litet säte för att avlasta kroppen lite grann, att man ändå hade någonting att vila på lite grann. Men samtidigt så gjorde det att det förlängde plågan, att den korsfäste fick hänga längre på korset. Och för att få luft i lungorna så måste då offret dra sig uppåt. Och då drar ju ryggen liksom emot korset. Och korset var ju ett grovhugget kors, så det var säkert spetor i träet också som rispade i ryggen. Och spikarna i fötterna gjorde då att man hade någonting att ta spjärn emot när man skulle lyfta kroppen. Så det är lite grann för att förtydliga hur det var för Jesus. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod det: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Det betyder alltså, de här fyra bokstäverna betyder Jesus från Nasaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar, för den här platsen där Jesus korsfästes låg nära staden. Och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska, så att alla som rörde sig där skulle förstå vad det stod på den. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Så han var ganska så rak och stod fast vid vad han hade sagt om det.
Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog de av honom. Men den var utan sömmar, vävt ett enda stycke uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra: vi ska inte skära sönder den, utan kasta lott om den, vem ska få den. Ty skriften skulle uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig, de kastade lott om en klädnad. Så gjorde ni soldaterna. Vid sjätte timmen, alltså klockan 12, det har nu gått 3 timmar, kom över hela landet ett mörker. Och det varade ända till 9:e timmen, till klockan 3 på eftermiddagen. Och då ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Och Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sa det därför att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod det ett kärl fullt med ättikvin, och då tog de och fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopsjälv och förde den till hans mun. Min kraft är uttorkad som en leskäva, min tunga fastnar i gommen. De gav mig galla att dricka, ättika att dricka i min törst.
Och nej, vänta lite.
Förlåt.
Jag ska förtydliga det här lite grann också då. Det var ju plågsamt för den som skulle dö en sån här kors, död på korset. Och då fanns det ju inte som vi har i våra dagar, morfin och sånt som bedöva. Men Jerusalems kvinnor, de bekostade ett vinbaserat bedövningsmedel. Och ofta var det myrra i det. Men i Jesu fall så står det att det var galla, och det ökade bara lidandet att det var galla i. Annars var det liksom ett, ja, man kan säga ett surt ättiksvin då, som man använde för att bedöva liksom. Och vi förstår att, som det står i Saltaren, att man känner sig som att tungan liksom sitter fast i gommen, att man är alldeles uttorkad utav den här behandlingen som man har fått gå igenom på korset.
När Jesus gav upp andan brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. Det var ett segt tyg. Ja, men det var ju tjockt som en knytnäve, så då förstår man att det tar sin tid. När officeren stod mitt emot honom, Jesus, såg han att han gav upp andan, sa han: den mannen måste ha varit Guds son. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde sig ner huvudet och gav upp andan. Och varför sa han att det var fullbordat just klockan tre? Jo, därför att i templet höll man på att göra i ordning fåren, och de slaktade man, och det skulle vara färdigt till klockan tre. Då var det klart, då var det fullbordat, och då började också bönetimmen. Så det var viktigt att det var exakt på klockslaget det som hände, inte tidigare och inte efter, utan precis på klockslaget. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kopparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom. Först den ene och sen på den andra. Och när de kom till Jesus såg de att han redan var död. Då krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut. Och genast kom det ut blod och vatten. Detta skedde för att skriften skulle uppfyllas: inget ben ska krossas, och inget annat skriftställe säger de ska se upp till honom som de har genomborrat. Och nu så ska vi få sjunga tillsammans 508. 508, och då tar vi också upp en kollekt som går till församlingen. 508.
Thank you.
Det är så här att när vi samlas på styrelsemöte så har vi en läxa till varje gång att titta på ett avsnitt från Alfa, ett filmavsnitt, och sen så samtalar vi lite grann om det, vad vi har tagit till oss. Och förra gången så handlade det här avsnittet om varför dog Jesus. Och jag blev så tagen utav en liten enkel illustration som fanns med i det avsnittet. Då är det så här att den ena handen, den representerar mig eller dig, oss människor. Och det är ju så här att Gud skapade oss för att vi skulle leva i en relation till honom, att ha en god relation till honom. Men det finns så mycket i oss som liksom har velat vända sig bort ifrån Gud. Vi bär på synd och skam. Synd och skuld. All vår synd och skuld står det på den här. Det kan vara tankar som vi tänker som inte är så snälla, som kanske är, ja, kanske handlar om någon annan människa. Ord som vi säger som sårar någon annan människa. Handlingar som vi gör som inte är bra, som inte Gud tycker om. Den här handen, den symboliserar Jesus. Jesus hade aldrig gjort någonting ont. Aldrig sagt någonting ont. Inte tänkt en ond tanke. Men det står i Bibeln att Gud gjorde honom till synd. Och då tar Gud och lägger all vår synd och skuld på Jesus. Och vad innebär det för mig? Jo, i den handen som representerar mig och dig, där är det tomt. Där finns ingen skuld. På grund utav vad Jesus har gjort på korset så är vi fria, och då kan vi ha en relation med Gud. Det här är det stora i långfredagens budskap. Jesus, han kom, och han är en av de få som har valt att dö. Det var inte enkelt för honom. Han kämpade en väldig kamp i Getsemane inför det här. Men han visste att det var Guds vilja. Och han sa att själva anledningen till att han kom till jorden, det var för att han skulle dö för oss. Varför gjorde han det? För att han älskar oss så otroligt mycket. Och han ville inte att vi skulle straffas för alla saker som vi gör fel. Så på korset så säger Jesus tydligt: jag tar alla dessa saker på mig själv. Han gjorde det för dig och han gjorde det för mig. Och även om vi hade varit de enda personerna i hela världen, så hade han gjort det för oss. Han älskar oss så otroligt mycket. Nu ska vi ska få göra en liten symbolhandling, om man vill. Jag ska gå ner hit. Jag ska läsa några bibelord till ifrån Jesaja. Och Jesaja, han skrev de här orden kanske 600-700 år innan Jesus föddes. Så många, många år innan. Och det är ganska otroligt att så mycket finns beskrivet i Gamla testamentet om hur det skulle bli den dagen när Jesus dog. Det står så här i Jesaja 53. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och i Jesaja, det första kapitlet, så säger Gud så här: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Och då tänkte jag att för att vi ska få göra det riktigt tydligt, det här är helt frivilligt, men om man känner att man vill göra det, så får man ta en sten som får representera vår synd och skuld, det blodröda.
lägga den i skålen på korset. Och sen när man går från korset så kan man ta med sig en liten vit sten. Nu har vi snö ute som är vit, riktigt vit. När solen lyser på snön så är den bländande vit. Stenarna är kanske inte riktigt så bländvita. Men när Jesus renar oss ifrån all vår synd och skuld, då blir vi så här vita. Och då när Gud ser på oss, då ser han inte det dumma som vi har gjort, utan då ser han oss som att vi är skuldfria. Det är helt fantastiskt. Så Annette ska få spela en kör som heter Det är ditt blod som renar oss. Och vi ska se om Christian får upp den på väggen. Ja, där kom den. Så antingen får ni sitta och läsa texten eller får ni vara med och sjunga i kören om ni vill. Och som ni vill så får ni göra den här symbolhandlingen under sången.
ta en liten stund, och är det någon som känner att du vill brista ut i ett tack till Jesus för vad han har gjort för dig, så tacka honom med några korta ord. Vi behöver inte be långa böner, men vi lämnar fritt för den som känner att ni vill tacka. Jesus, från djupet av mitt hjärta så vill jag säga ett stort tack för att du gjorde det för mig och för oss alla. Jesus, han talar också om att han kom för att ge sitt liv till lösen för många. Och det där var ett uttryck som kom ifrån slavmarknaden, att man kunde köpa en slav fri genom att betala en lösensumma. Jesus, han har betalat lösen för dig och mig så att vi kan gå fria. Här kommer vi till att avsluta gudstjänsten med sen och en sång med det budskapet. Men sången ska få sjunga två sånger, om hur helt Gud förlåter och sen om att vi får gå fria.
Thank you.
en sång som fastnar i tanken, så låt den gärna få fortsätta att tona inom dig och ta med dig det här budskapet att du är förlåten och du kan gå fri. Den Jesus gör fri, den är verkligen fri. Så gå i frid. Och nu kommer jag på att jag har glömt att göra pålysningar. Men på påskdagen, då får vi mötas igen för att liksom budskapet ska bli riktigt fullbordat när vi får minnas också uppståndelsen och den segern. Så klockan 10 på påskdagen så får vi mötas igen till gudstjänst. Och sångarna kommer till att sjunga lite grann då också. Mm. Och det blir predikan och det blir söndagsskola och det blir servering. Jag kan också passa på då och foga in en sak till för nästa vecka som inte står i bladet. Vi kom på att vi har missat att få in kraftkällan. Så på onsdag 18.30 så är det kraftkällan när vi läser Bibeln och ber tillsammans här i Hulta. Och man brukar ju säga att julen varar väl till påska. Och det kan man ju tänka sig när man tittar på bordet här, för där står det en amaryllis i knopp. Och den amaryllisen, den skulle Britta fått för drygt ett år sedan. Så fick den stå kvar i Betlehem och så blommade den i somras, tror jag det var. Och så har Viola haft den hemma och nu så är den i knopp igen. Så kan man få njuta utav det som var avsett för julen. Kan man få njuta även till påsk, och så får vi minnas Britta också genom att den blomman står där.